Ja, ett politiskt eller diplomatiskt klavertramp eller en storm i ett vattenglas. Det är ungefär så frågan lyder idag. Nämligen lite bakgrund först på torsdag i programmet Politica Radio här på Yle. En ungefär 43 minuter lång diskussion kördes då ut, eller en intervju med president Tarja Halonen. Det pratades alltså över 40 minuter om bland annat jämställdhet, presidentens maktbefogenheter, utrikespolitik också och sen om presidentens egen väg, bana genom arbetslivet. Men det är några meningar ur sammanhanget som nu har överskridit nyhetströskeln både i Finland och i Sverige. Ungefär halvvägs in i programmet så frågar intervjuaren om kvinnor är bättre ledare än män. Och efter ett resonemang som bland annat tar upp Myanmars ledare eller Burmas ledare, beroende på vilket namn vi nu använder för landet, så kommer Tarja Halonen fram med de citaten som då har överskrivit nyhetströskeln. Hon säger att det kanske nu den här pågående coronakrisen har visat att länder där jämställdheten finns på ett bra plan, alltså har framskridit mycket, ser ut att klara den här krisen lite bättre. Och så nämner hon att hela Norden till exempel har ju klarat det här ganska bra, förutom då i Sverige. Och så tillägger hon, ja, och där är det ju manliga ledare. Ungefär så här översatte jag nu från finskan, det som hon sa. Det har blivit mycket skriverier om det här. Först var det kvällstidningarna här hemma hos oss som lyfte fram det. Och sen så plockade svenska kvällstidningar upp det här. Och nu är det här en fråga som diskuteras. Som en del kommentatorer har sagt att det är en politisk klavertramp. Andra säger att det här är kraftigt överdrivet. Och nu har jag tre gäster för att diskutera det här idag. Jag börjar med Anu Koivunen, medieforskare som sitter här i studion i Helsingfors. Välkommen Anu.
Tack.
Vilken sida ställer du dig till?
Jag tycker att den här offentliga debatten har gravt missförstått hela intervjun. Att det är ju visserligen sant att Halonen med lite sådär skratt och klurighet i rösten kommenterar att Sverige har ju inte kvinnliga ledare numera, men hela den här delen av hennes intervju handlar ju, hon talar ju om helt andra saker. Hon ser det hela som en fråga om hur man förstår sig på säkerhetspolitik. Så hon är väldigt konsekvent i linje med det som hon företrädde som president under sina år som president. Hon har talat för en bred uppfattning av säkerhetspolitik som utgår från människor och inte från vapen. Det har ju varit hennes liksom devis. Och det är det som hon talar också här om. Sen det är en helt annan sak att den finländska offentligheten gällande Sverige har ju varit väldigt problematisk på många sätt. Men det är en annan sak. Men jag tycker att den här det storm i vattenglas.
Okej, då vänder jag mig till statsvetare Kimmo Grönholm som finns med oss.
Grönlund.
Som finns med oss i Stockholm. Välkommen.
Ja, god förmiddag. Ja, tack så mycket.
Det där, du skrev en tweet åtminstone efter det här kom ut att det här Politica Radio och det här citatet av Halonen och skrev bland annat att president Halonen borde skämmas.
Ja, dels så tror jag att det är allt för tidigt att bedöma vem som har lyckats och vem som har misslyckats. Vi har en pågående pandemi som ser ut att fortgå i kanske ett år till, vem vet hur länge, det beror på vaccination och sånt. Och sen så borde man ju då som president vara extra noga med att kritisera grannländer och särskilt då den viktigaste grannen Sverige, så jag tyckte att det var helt enkelt ogenomtänkt av henne, även om hon försökte skoja om det. Men det är lite så som Anu säger att hela den här våren har den finska bevakningen av Sveriges coronahantering varit mycket märklig. Och jag som har tillbringat tid då i båda länderna har kunnat följa med. Och jag ser inte liknande diskussion i Sverige gällande andra länders misslyckanden eller lyckanden. Och det här är mycket konstigt. Att man i Finland är nästan skadeglad över att Sverige har haft mycket flera döda och ifrågasätter den svenska strategin. Men var är kritiken mot den finska strategin? Så det är en mycket märklig diskussion som har varit i Finland.
Mm. Men alltså, om vi kan utvidga det här samtalet till att handla om det också, det hade jag faktiskt tänkt också. Men om vi nu utgår från det som du sa om själva presidentens uttalande, att hon alltså borde skämmas. Vad menar du exakt att det är det som liksom hon borde skämmas för?
No, för det att man kritiserar då, den bästa grannen, det viktigaste samarbetsparten som Finland har, mitt under en pandemi. Att istället för att då, kasta stenar och hitta skyldiga, så borde man väl försöka hitta försoning och särskilt som president verka för goda relationer. Jag menar, den här stängningen av gränsen mellan Finland och Sverige har ju redan varit en mycket märklig åtgärd och inte ökat då förståelse mellan länderna. Och sen när hon går ut med detta så är det ju fortsättningsvis ingen bra åtgärd för vår grannsämja.
Då tar jag in chefredaktören för Vasabladet, Dan Ekholm, i sändningen också. Välkommen med, Dan.
Tack så mycket, men jag är inte chefredaktör, jag är ledarskribent.
Ledarskribent, förlåt. Idag så sa jag, du måste ta det på det där första sändning efter semester.
Ja.
Det där, ja, Dan Ekholm, du hörde både Anu Koivunen här och så hörde du hur Kimmo Grönlund här resonerar. Hur resonerar du?
Ja, alltså när jag lyssnade på den här intervjun så tyckte jag att president Tarja Halonen var väldigt förnumstig. Och ville ibland nästan sätta den här unga kvinnliga reporten på plats. Och var väldigt självsäker och hade svårt att lyssna men armbåga sig fram. Mm. Och jag tycker ju att hon... Det hon som hon sa är ju egentligen ingen nyhet. Det vet vi att det här första kapitlet av den här pandemin har gått ganska olyckligt i Sverige jämfört med de övriga nordiska länderna. Sen som Kimmo säger så har vi inte slutfacit ännu. Den här romanen har många kapitel och det kan ta mer än ett år, det kan ta 5 år, det kan ta hela det här årtionde innan vi har genomlevt allt det här och det vet vi inte hur det kommer att sluta. Men det första kapitlet, facit i det, så där har det gått ganska olyckligt i Sverige. Det är åtminstone min mening. Sen om det finns ett kausalsamband mellan att man har en kvinnlig ledare och att man lyckas i en coronastrategi, så det är sen en annan fråga. Det ser i alla fall ut som om många av de länder som har klarat bra av att hantera den här krisen, att de har kvinnliga premiärministrar, som till exempel då Finland, eller statsministern i Norge, Erna Solberg, Danmark, Mette Frederiksen, Island, Katrin Jakobsdottir, och Nya Zeeland och Taiwan och så vidare, och Tyskland, inte att förglömma. Men samtidigt så är en av de värsta exemplen i världen och i Europa åtminstone så är Belgien. Där har man 9879 döda enligt Johns Hopkins. Och det är med ett land med 11,5 miljoner invånare. Så att Sofie Wilms har inte lyckats så jättebra i Belgien.
Mm. Så det där, du så att säga ser bägge sidor här lite, men när du tänker på nu att hur stora rubriker det har blivit av det här också i svenska tidningar om att vad den finska tidigare president Halonen har sagt. Så vad är det ett tecken på att de liksom ändå reagerar starkt på det?
Ja, det är ett tecken på att man är osäker i Sverige, att man bryr sig om vad andra tänker om Sverige. För det brukar man inte i samma mån som i Finland. I Finland så funderar man ju liksom på det där, vad elefanten tänker om oss. Men i Sverige är man inte lika känslig för det där. Men i ett läge där man har satt som ett skräckexempel i Europa och gränserna är stängda för svenskar till flera länder, så är det här väldigt bekymmersamt. Och det är klart att man då måste gå till sig själv och fundera på vad säger folk om oss. Sen tycker jag att det kanske var lite olyckligt av president Halonen. Å andra sidan, hon har ingen politisk makt längre. Men i rangrullorna så är hon ju då en auktoritet, men någon politisk makt har hon ju inte och för inte liksom diplomatiska kontakter med Sverige eller någonting sånt, men hon borde kanske ha vetat bättre än att ha formulerat sig sådär, men det kanske var liksom hela den här intervjun där hon visste bäst hela vägen.
Anu Koivonen har bett om ordet här.
Alltså jag tycker att det är viktigt att tänka på hur det där samtalet gick till och på det viset instämmer jag med Dans analys av att president Halonen var otålig och liksom det kändes som att hon var så här att det här är ju liksom 51:e intervjun av det här slaget och det där gav svar innan hon fick frågan och så vidare. Men just på den här punkten så det handlade faktiskt om att Linda Pelkonen, den ena briljanta politikaradioredaktören, det finns ju två så med Tapio Pajunen och den andra, så Linda Pelkonen frågar uttryckligen att är det så att ja. för det hade varit en artikel i New York Times och det hade skrivits i många andra tidningar om just detta, att för det handlar ju väldigt mycket journalistiken om politiska ledare handlar om image och så här, och då hade man skrivit om det att de länder som har klarat sig bra i många fall har kvinnliga chefer, premiärministrar. Och Linda Pelkonen frågar att ligger det någonting i det?
Ja, hon plockar upp faktiskt ett brev av ett barn, alltså en ung flicka.
Som hade ironiskt frågat sig att varför det finns det inga liksom det där... det var inte ordet, var inte despot, men
sekoilevia någonting.
Auktoritära ledare, att varför är det i de flesta fall män och inte kvinnor? Och jag tycker att Halonen faktiskt på den här punkten, om vi nu när analyserar, så hon så att säga börjar svara på den här frågan så att hon säger att ja, visserligen är det så, och att man kan ju fråga sig i det här läget, hon säger att näyttää toistaiseksi. Det ser ut nu att länder som har de här ledarna har klarat sig bättre. Så hon ger faktiskt inga definitiva vitsord åt någon utan säger näyttää. Så det tycker jag man ska säga till hennes försvar här. Och sen att hon också tar upp att det var BBC som har begärt en intervju om just detta tema av henne, så hon ska förekomma i internationell offentlighet också. Men jag tycker att hon väver in någonting som intervjuaren frågar. Och det är just det här att hon säger att det är liksom erinlainen, uuden tyyppinen turvallisuusriski. Så hon talar om säkerhetspolitik. Hon vill placera sig i den här, inte som kvinna i första hand, utan hon talar om att de länder där man har stöd för en sån uppfattning om säkerhetspolitik. Där pandemi och såna här, som man ofta under hennes presidenttid så kritiserar man, det var ju många som kritiserade Halonen för att vara för mjuk. För hon var intresserad av FN-frågor och bredare säkerhetsuppfattning. Och inte så mycket om vapen, om man nu förenklar. Så hon försöker faktiskt flytta den här frågan till att handla om hur man uppfattar säkerheten. Men bara som sista punkt så där kan man ju förstås säga liksom att Sverige är ju berömt för att ha anamma feministisk utrikespolitik som sin linje. Och där är ju den centrala punkten just den här breda uppfattningen om säkerhetspolitik. Så ja, jag vet inte om hon riktigt lyckas i den här liksom den där landsjämförelsen är olycklig. Men jag tycker att kritiken mot henne att hon skulle ha varit enfaldig här, den är liksom missvisande. Så det här Hesaris kurja tarja.
Helsingin Sanomat har alltså idag en sån här ledare, en kort ledare om det här. Ja. Där man säger att hon har då gjort en huti. Det är svårt att översätta det direkt, med att hon har missat grovt i alla fall.
En men, miss.
Ja, en miss. Helt.
Får jag komma in från Stockholm här? Ja. Det är, utan att nu desto mera analysera det här med kvinnliga och manliga ledare, så kan man nu bara säga lite som Manu var inne på, att nu är det nog ganska märkligt att man börjar stämpla Sverige som patriarkalt i en global jämförelse. Men jag lämnar det nu där, det är inte mitt expertområde. Men däremot så tror jag att hon och de andra bedömare som menar att de här länderna har lyckats bättre kan ha faktiskt fel. För att vi måste beakta den här krisen, pandemin, och vem som sköter det bra eller vem som sköter det dåligt. Så det, där är flera aspekter som bör beaktas. Nu har vi stirrat blint på dödstalen av covid-19. Men om vi om 5 år analyserar hur det har gått, så bör vi åtminstone titta på överdödlighet, vilket jag tycker är ett bättre mått än covid-19. Alltså hur många har dött i onödan jämfört med andra år. Övriga hälsoparametrar, alkoholism, cancer, mentala problem, familjevåld, allt det där måste kollas. Har de ökat i länder med stränga nedstängningar? De ekonomiska aspekterna är jätteviktiga. Hur snabbt kan vi komma ut ur den här krisen? Vem klarar sig bäst när det gäller arbetslöshet, utslagning och så vidare? Sociala aspekter var jag redan inne på. Och sen dessutom, det som jag som statsvetare tycker är viktigt, är de politiska, demokratiska konsekvenserna. Och det är därför jag reagerade gentemot Halonens utspel. Jag gillar inte detta nationalistiska sätt att tala om det här. Vart försvann EU? Vart försvann den nordiska gemenskapen? Varför håller våra länder på med nationalistiska lösningar och stänger gränser? Det är den stora frågan. Och vad leder det till? Enligt mitt tycke så leder det till att det här gynnar de nationalistisk-populistiska rörelserna i kommande val på sikt. Tro mig.
Dan Ekholm, bara om ordet där jag hörde att du ville komma in.
Ja. Kimmo, du nämnde den här ekonomin här, och en av de argument som användes i våras då att mot en nedstängning var det att det skulle kosta för mycket, och se nu på Sverige att de stänger inte ner allting som vi gör, och oj, nu kommer Finlands ekonomi att drabbas väldigt hårt. Så kom då de här uppgifterna förra veckan från Statistiska centralbyrån som visar att under det andra kvartalet så sjönk Sveriges BNP med 8,2% jämfört med samma period i fjol. Och de slutgiltiga siffrorna för Finlands del har inte kommit, de kommer från Statistikcentralen på fredag. Men det snabba estimat som har gjorts tyder på minus 5,4%, och det kan stiga ytterligare en del. Men det, i det här skedet så har Finlands ekonomi inte drabbats hårdare än Sveriges ekonomi. Sen på sikt så tror jag ju för sig att Sverige kommer att repa sig snabbare än Finland, för att det är ett rikare land, de har en lägre skuldsättningsgrad och kan satsa mycket mer på stimulansåtgärder än vad vi har råd med. Så att det är sen en annan fråga, men det har inte att göra med själva coronastrategin.
Det har du helt rätt i, men jag menar ju inte heller att Finland har haft en total nedstängning. Men de länder som hade, som Spanien till exempel, så där var ju BNP-raset mycket större, dubbelt så stort som Sveriges. Men som sagt, det där så får vi se hur det går. Men jag är alltså primärt intresserad och orolig över det, att vi låtsas som om allting är igen inom nationerna. Vi lever ju i ett EU där fri rörlighet är en av grundpelarna. Väldigt många människor är beroende av att kunna flytta sig mellan länderna. Varför börjar man 1-3 stämpla detta med resande som den primära källan för smitta? Jag menar, det verkar som om Finland skulle ha namn.
Den kommer någonstans ifrån, den här smittan. Och
jo, det visar vi ju
med norra Makedonien igår, med den här flygplanen som kom till Åbo.
Det kan lika bra finnas inom ett land om smittan finns där. Jag menar, Finland verkar tycka att det här Nya Zeelands strategi är det som man vill ha, att man 1-3 stänger ut sig ur resten av Europa. Det verkar som så.
Nya Zeeland är ett örike, så det är lättare också att förverkliga en sån strategi än det är nästan omöjligt för ett land som Finland. Men ja, varsågod Anna Koivun.
På den punkten är jag helt ense med Kimmo att det som jag oroar mig också för det här att det plötsligt liksom finns en sån, eller jag tycker så här att president Halonen och andra förra eller nuvarande statsöverhuvud och politiska makthavare borde göra symboliska gester för att reparera de skador som den här pandemin och den här nationalismen och stängda gränser orsakar. Alltså det handlar ju inte bara om så att säga Finland-Sverige-relationer.
Det handlar kunde en sån här symbolisk gest vara?
Jag vet inte, kanske, jag ser bilder av statschefer med masker och säkerhetsavstånd. Jag ser uttalanden, jag ser intervjuer där de tar ställning, där de påpekar varför det görs det som görs. För det är ju också så att det här viruset har ju satt, alltså, det utmanar många praxis. Så det är ju också ovanliga lösningar, men jag tycker att man ska ta vara på det historiska samarbetet och det finns många hot mot det just nu. Så där är jag helt ensam med Kimmo, att jag tycker att där bör göras mer och inte bara det här liksom just hånfulla eller landskampsaktiga journalistiken om att nu ska vi alla akta oss för svenskar, när vi hör rikssvenska någonstans så hoppar vi till eller tycker att är det opassande att svenskar finns i Finland och så vidare. Man har ju fått läsa jättemånga sådana rubriker och det tycker jag är oroande.
Precis.
Dan Ekholm, jag skulle gå till dig här emellan för att jag hörde tidigare att du ville inflika någonting under Kimmo Grönlunds utläggning.
Det har jag sagt redan, men däremot så skulle jag kommentera det som Anu Koivunen säger, och det håller jag fullständigt med om, att det finns en bekymmersam nationalism i det här, och det är svårt att hålla den isär från det att man ska skydda sina medborgare. Och det är bekymmersamt att det internationella samarbetet haltar i det här sammanhanget. Och då tycker jag att det finns en annan aspekt som också kan leda till ett politikerförakt i en populism, och det är det om politiken inte kan leverera. Mm. Om politiken inte kan leva upp till en av de viktigaste uppgifter den har, nämligen att skydda sina egna medborgare. Och där är det viktigt att man har tagit den rollen och sett till att man skyddar sina medborgare för att vi får en att man tror på staten som en aktör. För det fanns ju en lång tid när vi inte ens brydde oss om att staten existerar. Sen så tycker jag kanske att det behövs, som Anu säger och som Kimmo också tyckte jag sa, någon slags gest för att återförena Norden när det här lite lägger sig, eller kanske redan nu. Skulle det vara en träff vid Treriksröset där 70-plussarna Sauli Niinistö, kung Harald och kung Carl Gustav möts och inte nu skakar hand men står där och bugar med munskydd eller någonting annat och säger någonting trevligt.
Mm. Får jag fortsätta här? Ja, tack. Om jag som alltså en vanlig medborgare, finländsk medborgare, så om jag önskar mig någonting utav den här pandemin och dess skötsel, vilket jag tycker har varit helt undermålig i alla länder skulle jag säga, är att EU i framtiden har en starkare roll. Om inte ens EU klarar av det här så bör Norden ha en gemensam policy. Att vad var det som hände? Hur kunde man inte införa likadana restriktioner och rekommendationer i de här nordiska länderna? Vi är ju ett land, en gemenskap i Norden, herregud. Tänk nu på den här Öresundsgränsen och gränsen till Norge och Torne och Haparanda och överlag liksom relationer mellan Finland och Sverige. Det är en enorm skada och det är många nationalister som jublar och det verkar som om vissa politiker är helt blinda för detta.
Ja, men alltså, det har du rätt i, Kimmo. Men samtidigt är det ju också så att det är ju stater, det är ju de facto stater och regioner och kommuner som både i Finland och i Sverige ansvarar för hälsovård. Hälso- och socialvård. Och det är ju, alltså pandemin är ju också en hälsokris och vårdkris. Och det som jag tycker krävs och det som vi inte alls har börjat ännu är analysera i vilken mån är den här krisen. Den handlar ju delvis om gräns. Det vet vi att viruset har spritt sig med resandet. Men samtidigt att hur man har kunnat tackla det, hur väl fungerar våra stater och kommuner och regioner som vi tror är liksom väl, de stabilaste i världen, de mest fungerande i världen. Mm. Tjänstemän och myndigheter från olika områden som kan väl samarbeta. Den analysen av de här, till exempel nordiska länderna, har ju ännu inte gjorts, den jämförelsen. Att jag tycker att där, vi kan inte förbigå att det handlar också om stater och att det är väldigt sunt och hälsosamt för oss att ta en titt på det som Dan sa, att man har så att säga tigit om staten. Det har vi. Vi har delvis delegerat makt och ansvar över till EU, men det är också våra demokratiska system och det som görs i olika länder som avgör hur det här går till. Och, så jag tycker att vi måste kunna tänka på de här olika nivåer samtidigt.
Mm. Jag skulle vilja inflika här, det som man stöter på när man läser vanligt folk kommentera under artiklar till exempel som händer, så är nog det att den här, det som du Kimmo Grönlund talar om, så det får hemskt lite stöd, verkar det
som. Så är det.
Ja.
Men det är ändå så att en pandemi måste skötas på ett hållbart sätt och vi måste kunna leva med det. Mm. Och målet kan inte vara att ingen ska dö. Tyvärr är det så. Folk dör i en pandemi och då måste man liksom beakta kostnaderna och nyttan. Jag kollade i statistiken att det drunknar flera människor i Finland per år än vad det har dött i covid-19 i folk i arbetsför ålder. Men inte har vi förbjudit simning eller att folk ska ta sig till sjöss med båten heller. Så det måste ju finnas en viss proportion i de här åtgärderna. För på något vis så tycker jag att Finland befinner sig som i en masspsykos. Och covid-19 är liksom en mördare som tar oss om inte vi håller utlänningarna borta. Lite så framstår det som.
Men samtidigt så kommer det ju här att eller om vi säger så här, om man håller de här gränserna någorlunda stängda under den här besvärliga perioden, så kan så många som möjligt leva ett normalt liv. Men om vi släpper det lös och låter det spridas bäst det tycker, och sen så får åldringarna eller alla över 70 få låsa in sig och ha någon annan som springer i matbutiken åt dem, så blir det här ett väldigt olyckligt samhälle för väldigt många människor. Vi talar om en femtedel av Finlands befolkning. Så då är det mycket bättre om vi kan liksom stämma i bäcken än i ån och sätta gränserna så att så många som möjligt kan leva ett normalt liv. Det är min åsikt
är det
i den här frågan.
Ja, vi har olika åsikter.
Jag hör att ni har olika åsikter, men det är därför jag tog upp det här att det får hemskt lite stöd det här som du, Kimmo, förespråkar, att det tycks vara så när det är en sån här kris att folk faller tillbaka på det som Anu här säger, att den här staten, vi vet också att vi sköter själv vår sjukvård och vi är då måna om att vi vill inte ha så mycket fall att vår sjukvård inte klarar av det, eftersom det är ju inte EU som bekostar sjukvården i hela EU, utan alla länder sköter det ändå själv internt.
Men jag tror inte att gemene man har de kunskaperna. De kunde ha de kunskaperna, men har inte nödvändigtvis när vi frågar efter det. Och det är ju klart att folk förstås vill, alla vill att ingen ska dö, det vill jag också. Men därför har vi ett politiskt ledarskap som ska lyssna på expertis och fundera på den bästa möjliga balansen i skötseln. Och där tycker jag, oberoende, det är förstås hemskt tragiskt att Sverige har haft så många dödsfall, men oberoende så tycker jag att Sverige har haft den mest hållbara politiken med ungefär likadana bestämmelser hela tiden, medan de länder som hade total lockdown så verkar ha en ny spridning av smittan såsom Spanien.
Ja, men Sverige måste ju jämföras med länder som Finland och Norge och Danmark, där Danmark är sen annorlunda för det är ett tätt befolkat land, men Norge och Finland är glesbefolkade länder som, på samma sätt som Sverige.
Mm. Det har du rätt
och med en viss utvecklingsnivå när det gäller sjukvård och så. Så att då är det enklare att stoppa det här. Och jag tycker att den här jämförelsen har man ju gjort många gånger i Sverige när journalister frågar statsepidemiologen Tegnell att ja, men nu är det så här många döda, så jämför det här med Italien, inte med Finland eller Norge. Mm. Och det tyckte jag var ganska i öronfallande.
Och ändå är det just att jag tycker det är intressant att vi är här för att diskutera huruvida president Halonen gjorde klavertramp, men vi hamnar och diskuterar vilken land som har den bästa coronastrategin. Och den här metadiskussionen, för mig är det ju en... förstås är det som forskare en viktig diskussion att analysera, men eftersom vi kan inte ha den här diskussionen ännu. Där har ju Kimmo rätt. Vi kan bara titta på just nu ser det ut så där, men att den slutgiltiga analysen om den här pandemin gör som väldigt många år. Men jag tycker att det är i och med att vi måste leva med den här osäkerheten, så det på något sätt symptom på den här osäkerheten, så diskuterar vi det här att vilket land som har den bästa strategin. Det är liksom en tvångsmässig diskussion, för annat kan vi inte diskutera. Och Sverige har fått en sån här roll i Finlands offentlighet och i många andra länders offentlighet att Sverige blir en bild av på något sätt symbol genom vilken man diskuterar. Allt möjligt. Alltså,
det har en rent praktisk betydelse. Här i det landskap jag befinner mig här i Österbotten så följer vi med den svenska diskussionen väldigt noggrant och sen den finländska. Och så känner vi oss väldigt kluvna. Yeah. När man hör Mika Salminen i Finland och så hör man Anders Tegnell i Sverige och säger, hur ska jag göra? Mm. Okej, jag bor i Finland så är det klart att jag följer de finländska reglerna och så. Men det är på riktigt besvärligt. Dels liksom i hur man själv ska förhålla sig och hur man ser på världen. Men samtidigt också så är det smärtsamt för väldigt många som har personliga kontakter här över Kvarken eller till Stockholm. Det är väldigt många österbottningar som bor i Stockholm. Och, men det där vet både Anu och Kimmo lika väl som jag. Men det har varit besvärligt för väldigt många familjer, väldigt många släkter. Så det är inte bara en metadiskussion, utan det handlar om de personliga relationerna, det egna barnet, det egna föräldrarna som inte får träffas eller som nu då från och med den här veckan eller när de nya reglerna nu träder i kraft ska ha en 14 dagars karantän och obligatoriska
eller så
tester.
Hamnar man i fängelse.
Eller så hamnar man i fängelse.
Jag hamnar i fängelse om jag inte lyhörd.
Ja, och Kimmo nämnde ju tidigare, jag kommer ju själv från Kemi nära svenska gränsen, Torneå och Haparanda, så jag vet att det här är ju verkligen påtaglig fråga för dem. Men det är ju resten av landet så att säga, eller vissa områden, där är det väldigt just så där som Dan Finn beskrev det här, varför är man intresserad av Sverige. Men samtidigt finns det ju också ett nöjesvärde, någonting att man diskuterar Sverige för att man diskuterar någonting, och då har man noll kontakter till Sverige. Jag saknar mitt hem i Stockholm.
Lilla brorskomplex.
Ja, det
kom hit, Anu. Vi har inte träffats i sommar ännu.
Ja, nej, en tradition är bruten.
Jag skulle vilja ta upp det här som Kimmo nämnde tidigare här när vi nu har några minuter kvar. Du sa att du tyckte att det var skandal att man inte kunde fatta inom Norden ens en sån här gemensamma beslut. Men det första var väl det att det var ganska bråttom då. Det kändes så här att det måste fattas beslut ganska snabbt. Och sen den känslan som jag som iakttagare av det här och har gjort mycket debatter om det här så kanske jag snubblar över. Så det är det att man fick en känsla av att det inte ens fanns på det sättet heller, och nu kanske ni får skjuta mig om jag fel, från Sveriges sida överhuvudtaget ett intresse av att då lyssna på någon annan.
Nej, det fanns, tycker jag, när det gäller Sverige, den här lite inställningen om att alla andra är hysteriska och populister medan vi lyssnar på vetenskapen, det vill säga Anders Tegnell. Här i det här landet lyssnar man också på vetenskapen, men kom till en helt annan slutsats.
Men ursäkta, nu, åtminstone de uppgifter som har figurerat i svensk press, så är det så att i Danmark hade Sundhetsstyrelsen, alltså motsvarigheten till THL eller Folkhälsomyndigheten, en mycket mildare rekommendationsgrad än vad Mette Frederiksens regering gick inför. Så att skillnaden är kanske här att de här, om jag nu minns rätt, så var Mika Salminen också mycket, mycket försiktigare i början och talade till och med att ungdomen borde skaffa flockimmunitet i någon intervju. Så att jag tror att skillnaden är den att man i de här andra länderna lyssnade mera på den folkopinion som rådde, och det var bråttom, men kanske borde det då inför en nästa pandemi finnas mera samordning. Det är det som jag hoppas verkligen att våra länder skulle dra den lärdomen, att vi är mera förberedda, för att den här nationalistiska tendensen oroar mig väldigt, väldigt mycket.
Mm. Jo, det har du rätt i, det håller jag med om. I Sverige så är ju i och för sig det politiska inslaget i det här mindre än i de övriga nordiska länderna, i och med att Folkhälsomyndigheten har en mer självständig roll, och ministrarna så de får inte lägga sig i myndigheternas utövning av makt, för då blir det genast ministerstyre och då hamnar man i det som heter konstitutionsutskottet och ställs vid skampålen och jämställs med en diktator nästan.
Och sen är det också det att någonting som också faller i skymundan om vi bara så att säga tänker inom de här nationalistiska ramarna är ju det globala perspektivet, att pandemi är ju globalt fenomen. Det är ju samma, det är många som gör jämförelse med HIV-smitta och kris, och att det faktum att vi lever ju också idag så att söder om Sahara så dör ofantliga mängder människor i HIV, i AIDS årligen. Fast i många länder vi tänker att den tiden är förbi och vi har ju medicin och så vidare. Så den här framtiden har vi kanske också med covid-19. Det är ju många som har varnat om det redan. Tegnell har ju som forskare en bakgrund i WHO och har liksom jobbat utanför Sverige mycket och också har tänkt på den här och talat om den här epidemin utifrån det perspektivet, fast han har ju förstås ansvar för Sverige, det är ju självklart, men han liksom som forskare talar om att hur man tidigare har hanterat globala pandemier, så det har ju varit hans perspektiv och det har man kanske delvis missat, för det har vi haft väldigt lite i Finland. Det har väldigt lite talats om pandemin, liksom förutom länder där det kommer folk ifrån till Finland. Det är liksom bara det, vårt intresse just nu för liksom länder utanför handlar om huruvida det kan komma smitta eller inte. Men vi tänker inte stort det här. Jag vill ta in Tarja Halonen på nytt här. Jag tror att hon skulle ha ett och annat att säga i den här diskussionen.
No, vi börjar med Tarja Halonen och vi får avsluta med absolut.
Det hade varit bra om Tarja Halonen hade talat om det istället för att ge en pik åt Sverige.
Hurja Tarja har hon i alla fall döpt till i dagens Helsingin Sanomat, så kallar de henne för Hurja Tarja. Med hänvisning då till att det är så man kanske ser på henne i Sverige, som den där finländska kvinnan som talar rakt ut. Då är det Hurja Tarja. Tack för att ni deltog i den här debatten, diskussionen idag. Anu Koivunen, Kimmo Grönlund och Dan Ekholm. Och en ny debatt blir det imorgon samma tid, samma kanal. Vi hörs då. Hej då.